En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Kaulf och Autir, det satte denna sten efter sin bror Tome som ägde gud i Snape. Och där har man satt in ett djur, kanske ett varg eller ett lejon. Och då kan man tänka att ja, det är en mäktig jorddrott som släkten åtminstone vill låta påskina att han ägde en by eller en gård. Så här finns det alltså i flera runstensmonument någon sorts tydliga signaler om att det här ska vi komma ihåg, det här är viktigt. Det är vår mark. Manifestation av någon sorts egon i vårt kultursamhälle. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, och med
Katarina Harrison Lindberg. Och vi har nu nått fram till det sista avsnittet för den här säsongen.
Säsong 4.
Underbart är kort.
Ja.
Och idag så ska vi prata om runstenar. Vi har ju varit inne på dem ganska många gånger, men nu blir det ännu mer.
Ja, och det här tycker vi ju om. Det var bland det första vi gjorde på vår första dejt. För länge sedan, du tog mig runt med runstenar på Öland och pekade ut och läste och tolkade.
Ja.
Så... Och det minns jag som igår, och det har vi gjort sedan ja, varenda säsong vi kan. Alltså. Och runristningar, de finns ju inte bara i Sverige. Jag har till och med hittat sådana i Syditalien. Alltså, det finns överallt om man bara letar efter dem. Nej, inte överallt, men på väldigt många fler ställen.
Menar du att italienare har ristat runor?
Nej, det har de inte gjort. Men vi gjorde det när vi var där, eller våra förfäder. Det är Herred, Herreberg och Vigfus som det står i Santuario di San Michele på Monte Gargano. Det är alltså pil Grimmer, gissningsvis två engelsmän och en norrman som har begett sig dit och någon gång på 700-talet eller tidigt 800-tal ristat in det här. Och du hittar även alltså, runor på anglosaxiskt område, frisiskt område, enstaka i Tyskland. Men det är framförallt vi som höll på med det längst. Under vikingatiden blev det en skandinavisk grej. Man förenklade runalfabetet, Futharken, och på 900-talet så blomstrade ristandet. Eller huggandet egentligen. Rista gör man ju inte, man hugger.
Nej, man hugger ju in med verktyg. Ja, om vi nu ska försöka
börja från
backa
början.
Då. Vi börjar från början. Några av de äldsta nordiska runristningarna, de är faktiskt från Norge. Och en del av dem är ganska svårtydda för att det är ett gammalt språk.
Det är helt obegripliga.
Den allra äldsta, nu hittade får man säga, för sådana här saker förändras faktiskt. Jag tror man hittade en gammal sten i Norge för inte så länge sedan.
Ja, problemet med dem är att de går inte att tidfästa särskilt noga, för det är sten.
Men det här är då Einangstenen. Den står på ett gravfält, Garbergfältet, som är från järnåldern. Och där restes den antagligen någon gång under åren 350-400 efter Kristus. Så det ligger ju faktiskt före vikingatiden detta.
Ja, långt före. Ja. Det är romersk tid.
Och det är mycket tidigt för att vara runstenar. Budskapet är svårtytt, kan man säga.
Ja, men försök. Dagat is runo fahido.
Ja.
Vad betyder det?
Antagligen betyder det jag, Godagastir, målade runan, eller gjorde runan. Runo Faido borde i alla fall vara den som liksom förfärdigade den här runan på något sätt. Den här lilla texten, jag kan inte se att det står jag där någonstans.
Nej,
det tror jag inte.
Det skulle stå äck eller något
jag
sånt.
Tror inte det finns med där, utan man har bara förutsatt att det ska finnas. Om ett annat exempel, också ett norskt, det är Rosselandstenen från Hordadal.
Hordaland?
Hordaland. Den hittades 1950 och har inskriften Ek Vagegagas Irilas Agilamodon.
Ja, du hör ju. Ja, det förstår ju alla.
Ja, alla förstår.
Vagegas Agilamundos Eril, Irlas Eril.
Mm.
Och det är intressant.
Ja, för det...
Han är någons Eril.
Precis, och det är en titel. Kan åtminstone vara en titel. Den kan vara besläktad med ämbetet Jarl. Alltså Eril, Jarl, det är Earl. Det är ord som rimligen skulle kunna ha någonting med varandra att göra. Och enligt en tolkning dessutom så är den här Agilamundo som nämns då en objektform av ett kvinnonamn.
Åh, en kvinnlig chef!
Ja.
Den första i vår historia i så fall.
Ja.
Agilamundo. Agilamunda.
Det är ju lite roligt.
Det är jätteroligt. Mm. Hur många vet om det? Nu ganska många.
Ja, tack nu ganska många. Här ägnar vi oss åt folkbildning.
Mm.
Får jag ta ett exempel till från Norge innan vi går vidare med någonting annat? Jag tänker på Eggjastenen från Sogndal. Den är antagligen rest på 600-talet. Alltså 200 år yngre än den här Einangstenen.
Nästan modern.
Nästan modern. Den har en ovanligt lång inskrift med över 200 urnordiska runor samt en bild av en häst med fågelhuvud. Till saken hör att inskriften har befunnit sig på undersidan av en häll som har fungerat som tak i en grav. Så att det har inte varit meningen att någon ska kunna se det här förutom den som är död då. Och antagligen handlar det här om runmagi och... Ja,
på det är en väldigt dunkelt innehåll.
Ja, innehållet är väldigt... Ja. Vi ska inte försöka tolka den, tror jag. Utan vi bara konstaterar att den finns där.
De här norska runstenarna, de är alltså gamla.
Mm.
Knepiga, magiska och gamla framförallt.
Ja, för att sen under vikingatiden, då blir de norska runstenarna helt plötsligt betydligt färre. Eller, jag menar, det är inte, de här tre, det är ju inte som att det är jättemånga. Men om man ska nämna någon som är intressant så har vi i alla fall Dynnastenen. Den är från Hadeland. Nu finns den på Historiska museet i Oslo om man vill titta på den. Och den dateras till 1050-talet. Och, det här är ju roligt, för den har en avbildning av de tre vise männen och Betlehemstjärnan.
Det är ingen hedning som har ristat där.
Nej, det är det ju inte. Det är en typisk, en otypisk kristen sten, för jag tror inte det finns någon annan som ser ut så. Och det räknas dessutom som det första egentliga bildmonumentet i norsk konst.
Ja, det är kul.
Det är kul.
Hur många visste det av poddens lyssnare? Nu väldigt många.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det var det norska bidraget för i år. Ska vi säga någonting om några svenska? Har du någon favoritsten?
Jag har en som en av mina favoritstenar. Den kommer långt norrifrån, inte så långt upp som Jämtland, för den har vi talat om egentligen förra avsnittet. Men jag har en som är lätt att se om man befinner sig i Hudiksvall och som få utanför Hälsingland har hört talas om. Men som jag gärna återkommer till, den är mycket speciell. Malstastenen. Den finns alltså inne på museet i Hudiksvall. Står inte på snusprungliga plats utan man kan se den i lugn och ro. Man går in och det är tak över huvudet och ganska varmt. Och den texten, den ska du få läsa.
Ja, det är en speciell sten. Jag förstår att du har den som favorit. Och det här är ett väldigt fint museum.
Ja,
det kan vi slå ett
slag för. Det gör vi gärna reklam för. Museet i Hudiksvall.
Precis. Då så här lyder texten. Råmund reste dessa stenar efter Hägylfe, Bräses son. Och Bräse var Lines son. Och Line var Uns son. Och Unn var Ofegs son. Och Ofeg var Tores son. Groa var Hägylfes moder. Och sedan Barlaf. Och sedan Gudrun. Råmund, Hägylfes son, ristade dessa runor. Vi hämtade denna sten norrut på Balsten. Gylfe förvärvade detta land och sedan norrut till Vika, tre gårdar och sedan Lönånger och sedan Färdsjö.
Ja, det här är ju en väldigt lång ristning. Uppenbarligen så av de här som gjorde den, Råmund i synnerhet, älskat släktforskning. För det här är en kortfattad familjehistoria, ett antal namn på personer som är släkt med varandra samt uppräkning av land och gårdar som familjen åtminstone gjorde anspråk på att äga. Initiativtagaren, han presenterar ju sig själv. Det är jag, Råmund, och jag har dessutom ristat det här själv, vilket inte är normalt. Normalt hyr man in en kille som kan det här. Fadern till vars ära stenen reses, han heter Hägylfe. Och sen räknar man upp manliga släktingar i sju led, men även kvinnor, de som var så viktiga att de fick inte glömmas. Troligen, om man ska tolka det här, så har Råmund försökt markera någon sorts arvsrättsligt revir. Men det är mer otypiskt än så, för så här brukar man inte räkna upp folk. Ännu mer otypiskt är att platsen där stenen har brutits pekas ut. Vi tog stenen från Ballsten. Och det vet vi vad det är för något. Det är en stor klippa i en skogsdunge, drygt en halv kilometer från stället där runstenen stod från början. Så finns det en märklighet till. Norrut i Vika. De sa ju det, och sedan norrut i Vika, tre gårdar. Ja, möjligen norrut i Vega, alltså norrut efter vägen.
Det är väl ganska gissat, sannolikt. Det
betyder. Och norrstigen, alltså lokala vägen, går genom Malsta och strax norrut ligger tre byar. Sen har den här stenen ett kors och då kan vi anta att Råmund är kristen, vilket han vill inpränta i folk. Men de här förfäderna han räknar upp i sju led har rimligtvis levt i en förkristen tid. Ytterligare en intressant iakttagelse. Ortnamnen som räknas upp, de är genuint hälsingska. Det här är Hälsingland så det dånar om det. Men personernas namn är ovanliga både i Hälsingland och på andra svenska runstenar. De är däremot ganska vanliga i Norge och på Island. Så är det här en drös immigranter eller ättlingar till immigranter från väster? Eller är det så att just här har hälsingarnas namnskick avvikit från vad vi har fått veta? Det här är alltså massor av frågor som växer när man tittar på den här stenen. Går man sedan vidare och tittar på ornamentiken och runtecknens form så har forskarna kommit fram till att den här stenen måste rimligtvis ha ristats på 1000-talet, troligen i mitten, kanske i början av århundradet. Hälsingland var knappast kristet helt och hållet då, så det här är någon sorts monument. Här är jag är kristen. Jag visade med tecken. Med tanke på de egendomar Råmund berättar om så måste den här kristne Råmund ha varit förmögen, åtminstone hävdat att han var det. Och sen som sagt, han kunde knacka in runorna själv. Han gör en poäng om det, han skryter om det, det här gjorde minsann jag. Han kunde hantverket. Sammantaget så blir det här en sten som ger många fler frågor än den ger svar. Men det är just det som är roligt med dem. Vi får en öppning till Hälsinglands lokalsamhälle, självhävdelse, hur man bröt stenar, hur man knackade in dem, var vägen gick, vad gårdarna hette. Alltså massor av information på mycket lite utrymme. Jag tycker det är häftigt. Men det är klart, det finns ju de som är ännu längre, ännu häftigare.
Ja, fast jag tycker det här är en riktig höjdare faktiskt. Men om man ska ta kanske den mest kända runstenen i Sverige då, så då får vi vända oss till Rökstenen.
Det är också en av de lättaste att se.
Ja.
Det är bara en avfärd från E4.
Ja, mycket lätt liten avvikning i Östergötland när man ändå kommer förbi. Den står vid Röks kyrka under ett skyddande tak. Så man ser den på man ser den på långt håll alltså.
Det är till och med så att rök har fått sitt namn. Alltså rökkyrka efter sten.
Ja, precis. Rök, det är ju samma ord som gotländska rauk till exempel. Alltså det är den. En hög sten som liksom står där. Där finns världens längsta runinskrift. Den har över 750 tecken. Och den är rest av Varin till minne av sonen Vemod. Och de flesta runforskare har på lite vaga grunder tänkt sig att Varin och Vemod levde i början av 800-talet. Men det är svårt att datera runstenar. Så man ska, det är inte hugget i sten när den är gjord så att säga. Och den innehåller mängder med olika typer av runor. Inklusive skiffer som ska vara svårt att läsa, som inte är för alla utan som är liksom hemligt. Och det finns flera tolkningsförslag på den här. För den är inte så, man kan tro att det är lätt att tolka den, men runorna är inte skrivna med några tydliga mellanslag om man säger så, eller blanksteg. Så att ibland så är det svårt att veta var ett ord slutar och ett annat börjar.
Men vi ska väl ta den hävdvunna tolkningen och sen bena ut den ordentligt.
Jag ska läsa den nu. Till minne av Vemod står dessa runor, men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen. Jag säger det unga det, vilka de två stridsbyten var som 12 gånger blev tagna som krigsbyte, båda på en gång, från man efter man. Det säger jag som det andra, vem som för 9 släktled sedan miste livet hos rejdgoterna, och han dog hos dem till följd av sin skuld. Då rådde Chodrik, den dristige, sjökrigarnas hövding över rejdhavets kust. Nu sitter han rustad på sin gotiska häst med sköld över axeln, den främste av märingar. Det säger jag som det 12:e, var Guns häst ser föda på slagfältet där 20 konungar ligger. Det säger jag som det 13:e, vilka 20 konungar satt på Själland under 4 vintrar med 4 namn, födda åt 4 bröder. 5 med namnet Valke, Rodulfs söner. 5 Reidulf, Rugulfs söner. 5 Heisel, Hords söner. 5 Gunmund, Björns söner. Nu för de unga säger fullständigt en var, och här vet man inte för här är stenen skadad, efterspode, och så är det ytterligare något som saknas. Jag säger de unga det, vem av Ingvalds ättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offer. Jag säger de unga åt vilken kämpe en ättling är född, vilen är det. Han kunde krossa en jätte. Vilen är det. Nit. Jag säger det unga. Tor. Sibbe. Viets väktare. Avlade 90-årig. En son.
Ja, det är översättning av Helmer Gustafsson.
Ja.
Och på en punkt är det här ju tydligt. Det är Varin och Vemod.
Ja, det är väldigt tydligt att den här fadern Varin, han sörjer sin son Vemod som har dött. Och han försöker på något sätt sätta in honom i någon sorts heroisk kontext här, och han vill sprida glans över släkten, och han gör det här enormt maffiga monumentet över sonen. Men sedan blir det ju väldigt, väldigt dunkelt. Alltså, vad är det egentligen han vill säga? Har han låtit ristaren nämna hjältar och hjältedåd, varav en del är borta, men som man fattade på 800-talet? Var det meningen att folk skulle förstå det här på den tiden? Då verkar det dumt att han har använt skiffer i vissa fall. Eller består hela texten av någon sorts koder som man bara fattar om man är invigd?
Ja, det är krångligt. Det mest citerade exemplet på ryktenes gåta, det är texten om den för oss okända person som då för nio släktled sedan avled hos rejdgåtorna. Om vi nu utgår från att det här 800-tal, att varje århundrade rymmer tre generationer, då bör den här personen ha levt under första hälften av 500-talet. Och då är det många som åtminstone förr gärna plockade in Chodrik Teoderik, den store av Italien, ostrogotkungen. Efter sin död vet vi nämligen att Teodrik blev mytomspunnen. Han dyker upp i sagor som Didrik och Bernd och så vidare. Kan det vara han som är Chodrik? I början av 800-talet vet vi också att Karl den store lät flytta en ryttarstaty som han trodde föreställde Teodrik från Ravenna, Italien till Aachen. En nordbok kan ha sett statyn, blivit imponerad och berättat om den i Östergötland. Och vad är då rejdgåtor och rejdhavet? Ja, antagligen Adriatiska havet och ostrogåtor. Så här, och det här kan man läsa i många äldre redogörelser för rökstenen. Jag hörde det här på radio när jag var liten, att det här var tecken på att östgötar hade varit ner och kollat på kontinenten. Men termerna kan precis lika gärna syfta på andra folk och andra hav. Om vi nu nödvändigtvis vill ha någon Teoderik, ja, då har vi mycket mer närliggande Teoderikar. Vi har en som bodde i staden Reims i Frankrike som blev väldigt känd i Norden när han besegrade kung Hugleik, Klockleik, en tidig viking på 500-talet. Och i så fall är Märingar, det merovingiska kungahuset och så vidare då. Man har alltså försökt hitta någon Chodrik. Och utan att tänka sig för då pekat ut det här, frågan är, står det ens Chodrik?
Nej, vi vet ju inte, därför att precis som man säger, den saknar ju de här mellanslagen, så att därför så vet vi inte riktigt hur det ska läsas i alla lägen. Så det handlar lite grann om hur man fogar ihop de här runorna för att få det att bli ord och för att få grammatiken att fungera. Och enligt en ny språkhistorisk forskning så ska den här strofen med Chodrik inte läsas så, utan den ska istället uttydas som den hugstore, alltså den modige krigaren. Sjökrigarnas hövding seglar på ett skepp.
Det är en helt annan betydelse.
Ja, och ordet märingar tolkas då enklast som en utveckling av ordet märing, alltså namnkunnig, berömd man. Och den främste bland de här framstående sitter på sin häst, varmed syftas på ett skepp med skölden i remmen, alltså att det skulle vara en känning då för ett skepp där.
Ja, då försvinner Teoderik.
Ja, då finns det inte med någon Teoderik längre.
Snacka om att man har lagt ner decennier av onödig energi på att leta upp Teodrik.
Det är ännu svårare att förstå vad ristaren menar med de här 20 konungarna på Själland och Ingvaldsättlingarnas offer. Det mest sannolika är att texten är uppbyggd kring en typ av gåtor. Det har man lanserat.
Just det är Bo Ralf som har skrivit två tjocka böcker om det här. Mm. Ser man det som gåtor, det är ju inte konstigt att det är svårt att tyda.
Ja, och jag tycker att hans resonemang är väldigt övertygande. De här två stridsbytena som nämns då i texten i början, de ska då eventuellt kunna tolkas som en syftning på månen och solen. 12 gånger om året, under månårets 12 månader, så mister himlakropparna ljus och form. Månen berövar solen dess ljus och vice versa. Och genom att låta rista den här sortens gåtor eller så här smålistiga omskrivningar så bevisar varin att han äger kunskap om gudarna och kosmos. Och ja, att det liksom blir en mer esoterisk text helt enkelt än bara det här handfasta. Men vad som under alla omständigheter står klart är att rökstenen är en enormt kraftfull demonstration av bygdemakt. Det var ju meningen att den här stenen skulle ses av folk, när man skulle beundra den. Folk kanske inte begrep vad det var de såg, men alla skulle se att varin hade låtit resa det här monumentet över Värmod. Och jag menar, det var kanske viktigt. Här hade Värmod, sonen dött och släktens fortlevnad hotas och ja.
Varin redovisar sin stora kunskap om tingens ordning. Jag menar, vi tycker det är imponerande idag, världens största rymdmonument. Det här måste ju vara ännu mer imponerande då.
Ja, det tror jag.
Och jag tror inte att avslutningen man besvärjer makterna.
Nej, att han åkallar guden Thor och liksom gnor in det här med att det ska seger. Alltså att det är
just det här slutet med Thor, det blir någon sorts hedenisk trosbekännelse åkallan som är unik i vår historia. Riktigt, riktigt kraftfullt.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nu sitter ju inte vi i Östergötland.
Nej, vi sitter i Lund.
Och i Lund finns det också spännande runstenar som jag tycker kan vara värda att nämna.
Ja, för de här stora, riktigt, riktigt kända runstenarna som Östman på Frösön eller Rökstenen eller Malstastenen som ändå är ganska känd i
eller Gripsholmstenen som vi har nämnt i tidigare.
De tenderar ofta att ta över. De är så citerade att det är de som alltid hamnar i fokus. Vi har alltså mycket stora, pampiga, väldigt välinvesterade runstensprojekt som man lätt glömmer bort, som har hamnat i skymundan, i det här fallet bokstavligt talat gömts undan. Och det är ju ett av mina favoritmonument, Hunnestadsmonumentet. Ja. Det är Skånes största vikingatida monument. Runmonument då. Det kan beskådas i den mån det finns kvar på kulturen i Lund, alltså Skånes Skansen, det med alltså friluftsmuseet. Mm. Ursprungligen bestod av 8 stenar. Och det här avbildas tack och lov på 1620-talet av Ole Worm. Det var fortfarande intakt 1716, men ett sekel senare påträffas det här sönderslaget. Alltså monumentet finns inte kvar i sin helhet utanför Marsvinsholms slott.
Men det betyder att det har flyttats till kulturen i Lund alltså?
Det har flyttats dit i olika omgångar. För sen har man då i modernt försökt pussla ihop stora delar av det. Och det har tagit tid. Alltså sekler då. Så sent som i december 2020 hittade man en av de här bildstenarna under en avloppsgrävning. Det visar sig att någon har tagit det och gjort det till en del av ett brofundament, troligen någon gång på 1700-talet. En av stenarna, en bildsten, återstår att lokalisera. Men tittar man då på det här, i den mån man nu har lyckats sammanställa Hunnestadsmonumentet igen, så ser man att inskrifterna handlar om en mans söner. Och det är den här mannen som är pappa som tydligen har varit den viktiga. På den ena kan man läsa:
Espen och Tomme satte denna sten efter roe och lekfröjd, söner till Gunnehand.
Och på den andra står det:
Espen satte denna sten efter Tomme, son till Gunnehand.
Så Gunnehand dyker upp. Det är efter hans död som hans söner har dött, men det är han, anfadern, som man ska minnas. Tittar man sen på bildstenarna som har stått bredvid, så hittar vi en som avbildar en kvinna som rider på en varg med ormar som tömmar.
Det är ju
Hyrokin, kan alla som kan nordisk mytologi, en gestalt i sagan om asaguden Balders död, en jättekvinna. På en annan sten har det varit ett hjortliknande djur, och på en tredje sten har man avbildat ett vajliknande djur som gapar mot en krans. Den stenen är förkommen, den ligger alltså någonstans gömd fortfarande. Frågan som inställer sig när man analyserar allt det här, det är ju vem var Gunne Hand? Man har avbildat stora viktiga händelser här vid, det är kanske Fenrisulven, det är Hyrrokin och Gunne Hand som då är död långt innan monumentet reses. Hans namn pushas verkligen in. Det är hans söner som har dött, men det är han som ska nämnas. Han måste ha varit väldigt känd när man reste alla de här stenarna. Det är någon sorts besvärjelse för Gunne Hands del.
Ja, man får ju en känsla av att han har varit viktigare än de här barnen egentligen, eller att de vill luta sig på pappa.
Ja, någon sorts social kompensation kanske. Mm. De har dött, det här måste nämnas. När jag var liten läste jag en roman av Åke Olmax som heter Konungriket Skånes undergång, kom 1975. Och Olmax har sett det här också och gjort Gunne Hand till kung av Skåne, för han behövde en kung i romanen. Och då tänkte han att när Gunne Hand, hans familj måste ha varit så oerhört mäktig.
Ja.
Detta kan man ju inte vara säker på, men det är ju utan tvekan en person som man kände till mycket väl då i slutet av 900 eller tidigt av 1000-tal.
Mm.
Intressant nog är att på en av de här runstenarna har man avbildat en man stående i vid rock med yxa vilande mot axeln. Och det visar likheter med en väring, alltså en skandinavisk legosoldat i bysantinske kejsarens tjänst, eller möjligtvis en väring som tjänar under storfursten i Kiev.
Ja, de kan vi ju allt om
precis.
Numera.
Precis. Är detta kanske en bild av Gunne Hand? Med härskarattribut som för en vikingatida betraktare ledde tanken till Konstantinopel eller Kiev. Det vet vi inte, men det är fullt möjligt. På en annan sten har man huggit in ett kors, vilket talar för att monumentet reses efter kristnandet. Gunne Hand kan ju ha levt långt innan, men det är ju en försvårande omständighet. Man har alltså försökt att retroaktivt kristna Gunne Hand i så fall. Kristendomen kommer in i samband med att Danmark tar över Skåne. Men varför hittar vi då Hyrrokin? Alltså, och Fenrisulven, som man uppenbarligen avbildar på ett annat. Det är ju två riktiga ärkehedniska mytfigurer som man har gjort så mycket väsen av att man har fått vara sin egen sten. Så återigen, det här reser fler frågor än det ger svar. Men det måste ju under alla omständigheter ha varit väldigt, väldigt viktigt att få till hela det monumentet med alla de här bilderna och skapa någon sorts kraftfullt kring Gunne Hands minne.
Men jag tycker inte att det är så märkligt att man blandar det här med
Gosforth-korset,
med det kristna. Och vi kan ju jämföra med Gosforth-korset som vi talade om i ett tidigare avsnitt. Där det finns massor med hedniska bilder, men det är trots allt ett kors som det här finns på. Så att i den här tiden så kan ju det här ha tillkommit i en brytningstid då man fortfarande ville helgardera sig lite grann. Men man kan ju också tänka sig att de här historierna med den här Hyrrokin som då är en jättekvinna som står över det här som gudarna liksom har. Det är hon som klarar av att stöta ut Balders likskepp. För det vill inte rubba sig när han ska föras till sista vilan, så har man lagt honom ombord på ett skepp och så ska man knuffa ut det från stranden och då går det inte att rubba. Det finns inga av asarna som klarar av att få ut det. Men då kommer hon och hon kan knuffa ut det här skeppet.
Hon måste ju haft en betydelse för de som reser monument.
Ja.
De väljer ut just henne av alla figurer i hela gudavärlden.
Ja, den här starka, starka, märkliga, farliga kvinnan. Och sen den här ulven då som kanske är Fenrisulven eller kanske är någon annan ulv. För det finns ju mer än en ulv i den här sagoskatten. Så man har väl tyckt om de här historierna. Det kan ju vara så enkelt.
Ja. Sen ska vi ju inte överbetona just det här Hunnestadsmonumentet. För det är ju unikt genom sin storlek, men inte genom innehållet. Man har försökt manifestera makt och minne. Och sådana finns det fler av i Skåne. Vi har åkt runt och tittat på dem i Skårby till exempel. Det är också placerat på Kulturen i Lund. Ka, Ulf och Autir, det satte denna sten efter sin bror Tome som ägde Gud i Snape. Och där har man satt in ett djur, kanske ett vajer eller ett lejon. Och då kan man tänka att ja, det är en mäktig jorddrott som släkten åtminstone vill låta påskina att han ägde en by eller en gård. Så här finns det alltså i flera runstensmonument någon sorts tydliga signaler om att det här ska vi komma ihåg, det här är viktigt, det är vår mark. Manifestation av någon sorts egon i vårt kultursamhälle. Väringar har vi ju nämnt, det dyker ju upp.
Ja, jag tänkte det. Du nämnde att han var avbildad som kanske då att Gunne Hand var en väring. Finns det fler sådana väringastenar?
Ja, det är det som gör det så lätt att forska om väringarna. Alltså våra gamla legosoldater i Konstantinopel eller i Kiev också. Deras minne är hugget i sten för att folk var stolta över dem, ville berätta om dem. Alltså Grekland och Ryssland, det var länder som man kände till i lokalsamhället, för dit åkte folk för att ta värvning. Jag har ett sånt här flyttblock egentligen som jag har varit och tittat på, även spelat in tv om det en gång. Det ligger in vid den gamla stigen som leder från Eds kyrka i Uppland söderut på västra stranden av Edssjön. Och här står om Ragnvald som gjorde karriär i Grekland. Han uppnådde någon sorts bysantinsk officersrang. Ska du läsa?
Ja, jag kan läsa.
Ragnvald.
Jag älskar att läsa. Ragnvald lät rista runorna efter Fastvi, sin moder, Onems dotter. Hon dog i Ed. Gud hjälpe hennes ande. Runorna lät Ragnvald rista. Han var i Grekland. Han var krigarföljets hövding.
Ja, det ser Ragnvald till att låta folk veta. Han har alltså låtit en runrister berätta om sin mamma, Fastvi. Sen tar han tillfället i akt att berätta om sig själv, hur han har färdats till Konstantinopel, tagit värvning och varit ledare för en stor grupp krigare med all säkert väringar.
Men det här är ju roligt. Vet man vem Ragnvald var?
Ja, det är det som är det roliga, för han bodde i Uppland och där fick man dille på att resa runstenar från allt möjligt för att markera sitt revir. Och det gör att han dyker upp på fler ställen. Det går att identifiera honom. Och dessutom, namnet är inte så jättevanligt. Det förekommer ytterligare två inskrifter bara från svenska fastlandet. Båda från trakten i närheten, från Harg i Skånelasocken, inte långt från Ed. Och de syftar på en och samma Ragnvald som var död när inskrifterna gjordes. Även Ragnars far Ingvar nämns på stenarna.
Är det Ingvar?
Ragnvald spår inte den Ingvar. Kan vara, jag vet inte, men i alla fall en identifierbar Ragnvald. Hans bröder ansvarar för ena inskriften, den andra tillkom på initiativ av Ragnvalds styvmor, Ingvars hustru Estrid. Så nej, det är inte den Ingvar.
Det är inte den Ingvar.
En annan Ingvar. Men Estrid, alltså att vi vet allt det här beror på att de reser så mycket stenar och berättar om sig. Estrid har tidigare varit gift med en man vid namn Östen och fått fyra söner med honom, en heter Ingefast. Han blev i sin tur far till den kände skrytmånsen i runsten Sverige, Jarla Banke av Täby, som reser jättemycket. Och till saken är att Estrids första make, Östen, han har också fått österut. Han dog borta i Grekland, antagligen var på väg till Jerusalem. Han kan ha känt Ragnvald, de kan ha känt i Väringagardet båda två. Så det här är alltså en familjegruppering, Östen, Estrid, Jarla Banke, Ragnvald, Ingvar, som reser stenar exakt samma del av Uppland. Och det gör att när man bygger ihop allt det här så kan vi få ett händelseförlopp, en släkthistoria, genom att läsa oss till vad alla de människorna har gjort i olika omgångar.
Så om vi ska bygga ihop det här då?
Så får vi följande.
Det här är lite kul. Då har vi Ingvar, en uppländsk storman bosatt i Ed. Han var gift med Fastvi, Onems dotter. De fick en son vid namn Ragnvald. När Fastvi hade dött flyttade Ingvar en dryg halvmil till Harg. Där gifte han om sig med Estrid och fick ytterligare tre söner. Ragnvald blev inte kvar i bygden utan for österut och tog värvning i Konstantinopel. Att döma av stilen på runristningarna och den sannolika tiden för släktingarnas levnad lär han ha tjänat i Bysans på 1010-talet eller 1020-talet. Det vill säga under kejsar Basileios den andre eller dennes efterträdare. Därefter återvände han till Uppland där han lät rista runor till modern Fastvis minne. Att åkalla Gud i ristningen var självklart eftersom Ragnvald, han var kristen. Han var nyss hemkommen från dåtidens kristna supermakt och hade väl hört många grekisk-ortodoxa hymner. Att fadern inte nämns i ristningen berodde antagligen på att han ännu var i livet. När sedan både Ingvar och Ragnvald dör, då lät släktingarna i Harry resa stenar över dem.
Det här är ju otroligt. Ganska mycket. Ja. Men vi kan lära oss ännu mer om Ragnvald, om vi kan identifiera hans morfar.
Ja,
för Onäm. Det är inget vanligt namn.
Det är ett ovanligt namn.
Nej, det
är ett märkligt namn.
Ja, det betyder obegåvad, stammande, oläraktig och dum. Så det är inte ett namn som man döper barn till utan vidare.
Nej.
Men skenet bedrar. För en rik och betydelsefull Onäm nämns på en runsten vid Orkesta kyrka. Rest av stormannen Ulf i Borrestad så vill hylla sin döde farbror Onäm. Även han bosatt på orten. Eftersom det är ett sånt ovanligt namn.
Så kan vi, ska vi då anta att den här Onäm
är samma man som Ragnvald Ingvars och småfar.
Ja.
Och då blev det ju genast, då har vi fått en hel släkt.
Då härstammar Ragnvald i sådana fall från den rika Borrestad-släkten. Och hans mamma Fastvi var alltså kusin med den här Ulf i Borrestad som är en känd krigare i Västerled som 3 gånger tog gäld i England.
Alltså en riktig viking i Västerled. Plötsligt så är det som att sitta med 1900-tals människor. Vi vet så pass mycket om dem att vi kan bygga upp en hel släktkrönika bara genom att gå runt och titta på runstenar.
Och Ragnvald, han var inte vem som helst. Det var inte så konstigt att han blev officer i Väringagardet, för han var en uppländsk hövding.
Precis, och då kan man ju ställa...
fin släkt, ja, och gott om villiga följeslagare.
Följdfrågan blir ju då, vad gör han med allt silver han får hem? En mindre del har han säkert fått betala för att få den här runstenen rest. Annat lär han ha förvandlat i smycken åt familjens kvinnor. Vi kan inte utesluta att, en del, att han ger en del i byt och tribut till kungen i myntpräglingen. Han har skänkt en del till kyrkan. Han kan också ha gömt skatter i jorden och så vidare. Men framförallt, gissningsvis, använda silver för att utöka sin makt. Köpa vänskap. Skänka rikedom till krigare. Och så här kan vi hålla på. Vi hinner inte göra det så mycket nu eftersom vi har begränsad tid. Men genom att gå igenom det här uppländska runstensmaterialet så hittar vi mängder av sådana här detaljinformationer om alla dessa som åker österut till Miklagård. Och ju mer man läser desto mer ser man att det här, Miklagård, Konstantinopel, Gårda, rike Ryssland, visst långt bort, men folk vet så mycket om folk i bygden som har rest dit så måste vi tänka att det är lite som Amerikabrev. Grekland, Bysantinska riket tycks ha varit det land i fjärran som man vid den här tiden kände störst samhörighet med, bortsett från det egna landet. När jag går igenom det här, då tänker jag att det är ju som Minnesota på 1800-talet. Alla kände någon som hade åkt dit. Alla på 1000-talet i Uppland kände någon som hade jobbat vid kejsarens hov eller åkt till Konstantinopel för att handla eller bodde i Gårda rike. Och det är ännu roligare, de har ju hittat runstenar där nere också. Klippen Beresand vid Dnepers mynning i Svarta havet.
Ja, och de här ristringarna då i Hagia Sophia till exempel. Så att de tog ju med sig kunskapen. Men det häftigaste tycker jag med det här, och som jag känner att innan vi verkligen avslutar här nu, som jag vill slå ett slag för, det är att runstenar är inte särskilt svårt att lära sig läsa. Om man lär sig den här ganska enkla futharken, runraden, som man använder under vikingatiden, så kan man lätt själv gå ut och faktiskt läsa på de här stenarna. Förvånansvärt ofta så är ju texten inte mer än någon reste stenen efter någon annan och en tredje part ristade den. Så att det är lätt att lära sig, det är jättekul att nysta upp det här och man får liksom ta del av ett helt otroligt spännande kulturarv som står ute i naturen lite här och var. Det är utmärkt ställe att ta en liten paus vid när man är ute och åker bil och svänga av och stanna till vid en runsten. Och helt plötsligt så kan man ju då dyrka upp såna här saker. Man börjar känna igen namn. Man kan se, nej men här är ju den här personen som var på den förra stenen.
Och då blev vikingatiden kusligt levande.
Ja.
Och de här människorna blir lite människor av kött och blod. Som vi kan lära känna bokstavligt talat hela vägen in i deras död och deras sovrum och deras gårdar, miljöer, eftersom de själva är så måna om att berätta om det här. Så vill man verkligen ge sig in i svensk historia och öga mot öga konfronterades riktiga, inte påhittade utan riktiga protagonister, så finns det få genvägar som är lättare än att lära sig de där 16 tecknen som finns i runraden.
Ja, ska vi tacka för oss där?
Det ska vi, för nu ska vi nästa säsong in i riktig högmedeltid. Då man slutar rista runor och börjar skriva ner saker på pergament och låter oss träda in i den världen med korståg och helgon och birial och allt annat. Mm. Men det tar vi nästa säsong.
Det blir nästa säsong. Tack för idag. Slut för idag.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.